eventuell seger eller vad är frågan om?
What the horse, what the driver?
Vi är knappast, David, först på bollen. Det har säkerligen diskuterats i allehanda forum och säkert skrivits en del kröniker i ämnet också. Men vad vore travpodden utan att ta upp den stora snackisen givetvis som har varit i veckan? Jag tänker såklart på situationen i V75:s första avdelning förra helgen på Romme, där Jonas Moberg fick behålla segern med Gandalf Jam. Efter att ha varit utanför bangränsen, kört utanför bangränsen i, vad ska vi säga, sisådär 400 meter. Genat helt enkelt. Men riksdomare Johan Pettersson med kollegor friade. Och det var med mycket liten marginal som Gandalf Jam höll undan mot Digital Literacy. Och det är klart att du ska få chansen att brodera ut dina tankar kring det här, David. Du var upprörd i lördags, vet jag.
Ja, jag var väldigt upprörd i lördags. Jag tycker att vi har ju varit inne på det här tidigare med att domarna inte dömer som de ska. De är antingen för flata eller för okunniga. Vi hade ju ett jättetydligt exempel med Remarkable Feet på Solvalla den 8 februari. Han, Jörgen Westholms häst, kör utanför bangränsen genom sista sväng. Och menar, om han inte tvingas att köra utanför pinnarna så kommer han inte innanför fältet. Nej. Så det uppstår en lucka invändet och då vinner han inte loppet.
Nej, vi hade det uppe på tapeten redan då. Och ja, det måste jag också säga nu. Bra att du tar upp den här situationen på Solvalla den 8 februari där Remarkable Feet vann för Man at Work då, som blev tvåa. Man at Work som skulle ha vunnit det loppet såklart. Men det var inte alls samma snackis som den här gången. Visst, jag fattar det där. 130 miljoner och jättemycket pengar i potten i V75 och så vidare. Men jag var ju... Ja, men jag var ju lite upprörd efter den situationen nere på Solvalla. Men den sopades nästan under mattan. Det var knappt så att det skrev någonting om den faktiskt.
Jag ska komma till varför jag tror att den här gången blev folk mer upprörda. För så här, den gången var det ju en skandal. Vi hade ju... Den gången när man fick höra riksdomaren uttalar sig som pratar något i stil med att han inte tjänar på det, då blir man liksom, det är, för mig är det liksom Donald Trump-nivå, någon som förnekar det uppenbara som man ser. Det står i reglerna så här, så ska vi klargöra det. Om du råkar köra utanför bangränsen så leder det per automatik inte till diskning. Om du kör utanför bangränsen och tjänar på det, drar fördel av det, så kan domaren diska. Hur kan man säga att Remarkable Feet den gången inte tjänade på det? Eftersom han behövde springa utanför bangränsen för att vinna loppet. Vi hade Johnny Staff här i en podd i somras som uttalade sig generellt.
Det tackar vi för att han ställde upp.
Ja, jo, absolut. Om lite situationer. Jag tyckte att han var lite svävande där och liksom inte så konkret som jag önskar att han kunde vara. I varje fall. Det som händer den här gången, det är ju då att Jonas Moberg, som alla har sett, Gandalf Jan bryter ner redan ingången sista sväng. Genar rätt tydligt genom svängen och så in på upploppet. Att han inte tjänar metrar på upploppet, det kan jag väl förstå. Alla som har gått en svensk grundskola i matematik vet att om du har en cirkelformad bana och genar liksom genom den, även om det då tycks vara lite grann, så tjänar du eller sparar metrar. Då hävdar många att Örjan Kihlström också kom ner lite grann. Ja, Örjan Kihlström, i möte han kom ner lite grann i någon form av halvspår mellan spår 1 och 2. Men Örjan Kihlström bryter ju inte mot regeln som heter att köra utanför banan. Så att, och där finns det ingen diskning att han följer med ner. Utan regeln är ju mot de vita pinnarna och de är inte Örjan i närheten av. Så Örjan kan man släppa. Dessutom är det så här att Jonas Moberg behöver korrigera sin häst som bryter ner. För Jonas Moberg gör ju inte det här medvetet. Det ska man ju veta. Utan det här är sånt som kan hända. Men om han behöver korrigera sin häst så kommer Örjans häst gå förbi. För att det vet ju... jag har pratat med några aktiva om det här efteråt. Att ska du korrigera din häst så pass mycket i de farterna så tappar du rätt mycket fart liksom. Och man kan alltid säga ja, men Örjans häst är en bromskloss. Den hade bromsat ändå. Ja, fast man måste ändå gå till avståndet i mål och hur mycket han tjänar på den här manövern. Det som är mest irriterande, det är ju att höra riksdomaren efteråt vara helt borta och säga att men vi kan inte med säkerhet säga att hästen tjänade. Men så här, han gör ju en grej fel, han kör innanför bangränsen, eller utanför ska jag säga, och han tjänar på det eftersom ja, man tjänar då när man genar en kurva. När det blir då så hårt i mål, då måste ju det vara helt loppavgörande. Och den flatheten gjorde mig upprörd. Det som jag tror gör att Twitter till exempel svärmar över i lördags och det var väldigt mycket upprörda känslor. Jag kände mig faktiskt totalt uppgiven. Det var ju att när man har lagt hela veckan på att plugga V75, det var en spännande omgång förhand. Du highpointar ett antal överspelade hästar. I mitt tycke var Gandalf Jam en av dem. Jag hade tagit bort honom på flera system. Han var 14%are. Gandalf Jam var en häst som i mitt tycke på förhand kunde komma till spets. Från spets kunde den vinna om den fick köra 17-18 på varvet och några andra hästar galopperade typ. Vad hände? Jo, 3-4 andra galopper. Han kom enkelt i ledningen när värsta spetsbudet eller motståndaren galopperade. Han fick köra 17 på varvet. Och ändå så blir det en grej som är alltså fuskmässig att han genar genom svängen som blir avgörande. Du har räknat ut hela grejen rätt. Du har fått allt emot dig. Men ändå så krävs det inte för att vinna utan han behöver det här fuskmomentet. Det är därför många blev så upprörda. För att många initierade V70-spelare insåg och överspelade Gandalf Jan var.
Ja, nej, jag förstår vad du menar. Och det är svårt som spelare också att räkna ut om hästarna ska gena i svängarna eller inte. Men vad kan man göra åt saken då?
Nej, men så här, man räknar ut att de genar och då borde de bli diskade liksom. Och sen så, absolut, jag köper att reglementet är lite fyrkantigt för att hade det här hänt på upploppet, ja då hade man kunnat flytta ner Gandalf Jam som tvåa eftersom det var väldigt långt ner till trean. Jag tycker också synd om Jonas Moberg om han skulle behöva bli av med prispengar för den här grejen för att hästen är ju långt före trean och är väl då trean tvåa minst ändå. Men jag menar, där måste reglementet moderniseras, men så reglerna ser ut nu så var det ett såklart case för mig.
Jag tror att ett bekymmer är ju också att det känns som att det är väldigt långt mellan du kan ändra de här reglerna helt enkelt. Du kan väl bara göra ändringar i tävlingsreglementet om jag har förstått det en gång per år till exempel. Först ska det ju upp liksom och diskuteras och sen ska det genomföras och sådär. Men vad är problemet? Varför kan man inte bara säga att ja, men jag höftar till då. Men två pinnar. Är du utanför två pinnar så är du diskvalificerad.
Ja, för att det är ju så här. Vi måste förstå. Inom löpning säger vi till exempel. Om du springer 400 meter och du trampar på linjen så blir du diskad. Ja, det är lite skillnad. För nu har vi hästar att jobba med. Och ibland måste man korrigera sin häst så att man kommer ner på innerspår. Och lite, eller innanför eller utanför bangränsen så att säga. Och det måste vi ha fortsatt ha utrymme till.
Men då kommer du nog få räkna. Absolut, men då kommer du få räkna med såna här saker också. Om det blir en bedömning varje gång från den ena gången till den andra. Ja, men han tjänar inte så mycket. Men ändå. Han är utanför tre pinnar, han är utanför fyra, han är utanför en. Då får du en bedömningsfrågan i alla fall istället för att säga att om det nu ska bli enkelt menar jag. Om man ska underlätta för domarna också menar jag.
Men så här då. Om du är utanför två pinnar säger vi. Har du då, är det liksom hårt i mål men alltså om en placering, att du är jämnt om tredjeplatsen, då ska du kunna vara fyra, säger vi till exempel. Och möjlighet för diskning finns om det inte är så att man anser att du behövde korrigera din häst för att köra utanför bangränsen. Om man får lämna det. Men, jag tror att det viktigaste här är att vi måste ha enhetliga domare som dömer, framförallt på V75 och V86. Vi kan inte ha en superspelprodukt som trav är, omsätter 130 miljoner, folk jobbar heltid med det här och så har vi liksom kalankanivå på domarna, utan vi måste bygga typ ett war room i Stockholm. Tekniken finns där så att vi har samma domare som dömer varje vecka så att det blir enhetligt och att domarna hur ska jag uttrycka det, är kompetenta. Vi kan inte ha liksom olika domare beroende på vilken bana vi är. Det måste vara samma. Sen får man då acceptera att när vi är i Norge så är det de reglerna som gäller där och när vi är i Danmark och så är det de reglerna som gäller där. Och så
ja, för det ska man ju också veta att de här som sitter och dömer nu runt om i landet utan att ha björnkoll på vilka det är. Men det är många som har varit med i gamet länge och de har säkerligen många av dem ett jobb vid sidan av och så ska man åka och så ska man döma en sport då som omsätter precis som du säger 130 miljoner en lördag. Så att war room och professionella domare, det Det känns som att det steget inte borde vara jättelångt.
Nej, inte när vi har liksom de här omsättningarna nu på spelet. Hade det här varit liksom som V64 varje dag, omsätter 4 miljoner, 5 miljoner eller 6 eller vad det är. Jag menar, grattis, då hade jag kunnat liksom leva med det. Mm. Men nu när det är på det här sättet så måste det helt enkelt till. Det är...
Ja, men just när vi pratar det här med att köra utanför bangränsen. Sätt och titta på vardagstravet, David. Slå på liven en kväll och så kan du kolla i stort sett varje lopp. Det bara smäller på de här vita pinnarna och man är utanför med sulkisarna. Och det är ju nästan i stort sett varenda lopp. Man har ju bara tittat mellan fingrarna på det här alltid. Ja. Och det är därför det blir så svårt också när de väl ska döma för det. För det blir... Ja. Så känsligt och det är ingenting som de brukar ta för. Men börjar man och man sätter ett tydligt statement att det är så här många pinnar till exempel, annars då är man putsväck. Då tror jag att det underlättar för domarkåren också. Sen får du ha en häst som kränger ner och allt det där. Ja, men då är det så. Då har man
exakt så. Och sen vill jag bara lägga till i det här fallet. Alltså, på upploppet springer ju Mobergs. Han är mer utanför banan än vad han är på banan i ett visst läge där. Och visst, på en raksträcka tjänar man inte några meter på det. Men det ser ju förjävligt ut.
Om hästen kränger ner så är det ju lättare liksom att bara kunna fortsätta så. Du vet ju själv om, jag vet inte vilket lopp det var. Det var någon i alla fall som kom ute i banan som fick korrigera och flytta och dra sin häst lite grann ut i höger och tappade loppet på det för den krängde ner. Hade den bara kunnat fortsätta att kränga ner så hade den kunnat fortsätta att bibehålla samma fart. Så att inte att du tjänar mer. Jo, du tjänar framförallt farten på att slippa korrigera om du låter hästen springa utanför bangränsen även på raksträckorna.
Absolut, men det här ser ju inte klokt ut. Alltså när hästen springer på pinnarna på upploppet. Alltså, jag är med om att upprördheten för oss från sidan dämpas ju när vi vet att han inte tjänar meter, men det ser för jäkligt ut. Moberg måste prioritera på att få ut sin häst i banan så att han springer på banan och inte utanför banan. Det ser ju riktigt illa ut bitvis. Så att, alltså även där får det inte se ut som det gjorde i lördags.
Nej. Ska vi nöja oss vad gäller den biten där och släppa det? För i övrigt vad gäller spelet på V75 i lördags så var det väl inte mycket att skriva hem om i en otroligt favoritbetonad omgång när man var så där vråladdad till tänderna.
Nej, det är helt iskallt och det är ju ett annat problem vi har haft genom hösten. Dock så kan jag då ta ett eget beslut om jag vill spela eller inte om det ser favoritbetonat ut. Så att där kan jag inte skylla på någon utan det är bara egen grej. Men det är tråkigt när det blir de här favoritparaderna som har blivit väldigt mycket det här året. Jag slutade med att jag spikade Amiral på det mesta och med lite lättning i balansen och så vidare så blev han kanske för lätt. Han galopperade i en spetsstrid. Snyggt kört av Björn Goop där att han såg att Amiral hade problem med travet. Han så att säga, körde honom i galopp in i första sväng. Så att man var iskall där och det är ju bra att gilla läget liksom. Det är ju inga konstigheter med det.
Kan väl ändå i det här forumet, i den här podden också ta upp Royal T-en som jag spikade på. Jag spikade på kanske 2 av 3 system eller något liknande förra lördagen också. Den var ju inte spelad på mer än 6-7% innan det var klart. Men vad är synd, det var ju det loppet som du precis nämnde här med Amiral. Satt ju fast med rubbet, var totalt okörd över mål. Ja. Så att det var synd att han fick en sån där kall häst framför sig. Men det borde man kanske också ha räknat ut. Han hade Zenone Bar framför sig på innerspår. Nu hade man hoppats att det skulle lösas över 3 varv, men det gjorde det inte. Men pass upp framöver när han dyker upp.
Ska säga det också att det här i lördags gjorde då att vi på Gambling Cabin visste över V86 i onsdags för att vi kände väl så här, en liten markering. Det var inte så att vi på något sätt uppmanade någon annan att göra det, men vi kände oss lite mätta. Men när vi hade pluggat mycket till lördags och så får man den käftsmällen med den där icke-diskningen och då stod vi över V86 i onsdags för att någonstans ha trovärdighet i gnället. Jag menar, det är lätt att bara gnälla och sen så kör man på som vanligt, utan nu stod vi över en omgång för att liksom markera att det här känns inte bra. Sen så är det en droppe i havet så att det är inget som någon lider av. Men det känns ändå rätt att göra det för att man ändå kan liksom bibehålla sin trovärdighet i kritiken mot det som hände.
Mm. Du, vi rullar vidare i podden och fokuserar på veckans gäst tycker jag.
Det tycker jag också.
Då ropar vi upp Kristoffer Eriksson som är veckans poddgäst. Välkommen till podden, Stoffe.
Tack ska du ha.
Stoffe, jag vet inte vart jag...
Var fick du det ifrån? Har jag aldrig hört.
Nej, är du Stoffe? Är vi Stoffe med varandra?
Ja, Stoffe är kanske ett av de smeknamnen som jag har använt minst av i min uppväxt. Men i travvärlden är det kanske mest Ove.
Mm. Ove?
Ja, Ove. Det var David Simmer som kom på det där smeknamnet när han jobbade på Jägersro där när jag var 14-15 år. Så att det har jag levt kvar länge.
Då menar han att du skulle vara lik Ove Ander Lindqvist längdmässigt då för att du var lång?
Ja, precis. Och satt nästan likadant i vagnen. Så att Jag tror till och med de skickade ett krav på barnbidrag för 18 år till han. Jag fyllde 18, så jag vet inte hur uppskattat det var, men inga pengar kom i alla fall.
Du, vi kan ändå börja den änden. Jag minns ju dig när du började på trav som ung på Jägersro. Du sprang runt där och du hade ju ingen travkoppling, precis som jag heller inte hade på den tiden. Och du har nog lyckats bli de absolut bästa aktiva inom travet. Kan du berätta lite om det?
Ja, men jag hade en kompis när jag gick i sjuan, åttan. Han hade höll på med en ponyhäst där på fritiden. Så att, jag hängde med han en dag efter skolan och jag hade väl inget annat bättre för mig den dagen. Det var inte så att jag var superintresserad av hästar och trav innan. Så att det var först när man kom dit och man fick kontakten med hästen, då förstod jag att det var det man skulle hålla på med. Så att det var rätt så självklart när jag väl kom dit och fick chansen att vara med hästar.
Vadå? Så du bestämde dig den dagen där och då? Wow, det här vill jag hålla på med.
Ja, alltså då jag spelade hockey och fotboll bara på den tiden. Alltså det var inte mycket annat man tänkte på då. Men den dagen så var det bara, då förstod man direkt att det var någonting som jag ville hålla på med. Och speciellt när man fick köra första gången så var det ju en helt upplevelse som man kan inte riktigt beskriva det. Men det var nästan som en självklarhet att det var det man hade letat efter de här åren att man skulle göra.
Ja, vad hände sen? För jag vet att du sprang på Jägersro under de åren. Och visst var det så att du började jobba hos Thomas Malmqvist?
Ja, jag jobbade hos Thomas. Jag gick i skolan som var på Jägersro, den här naturbrukslinjen där. Så då hade man praktiken hos Thomas. Och sen blev det en självklarhet att börja jobba hos han när man slutade. Så att, han gav mig också chansen att köra mycket. Och det är man ju väldigt tacksam över att man fick den chansen.
Och sen bar du väl av till Ludde efter det, va?
Ja, jag jobbade hos han i nästan ett och ett halvt år.
Och sen efter det?
Efter det så blev jag egen tränare.
Var målet alltid att bli egen tränare eller fanns catchdriver-linjen som ett potentiellt alternativ?
Ja, så det är klart att man har ju alltid haft kärleken till hästen. Det är det som är grunden på allting. Sen var det ju att tävlingsbiten är också en grej som man tycker är kul. Så att man körde ju mycket och kanske ett tag, kanske i början, så kanske man tyckte att det var en enkel väg att gå. Men sen samtidigt så saknar man ändå det att hålla på med djuret ju. Mm. Mer och mer. Så att det är egentligen det man börjar med. Alla börjar med det för att man tycker om hästen. Inte för att köra lopp ju.
Kristoffer, om du kollar till din kuskkarriär så här långt, hur skulle du vilja spegla den från det du fick börja köra där och Thomas till dit du har kommit idag? Vad har du lärt dig och vilka steg har du tagit, tycker du?
Ja, man lär sig mycket hela tiden. I början så var man kanske lite väl ivrig och trodde att allting skulle gå, att man var i sin värld så var man ju alltid bäst. Mm. Och man körde också därefter att man trodde att man kunde göra helt andra saker med samma häst som någon annan har kört 14 år innan med. Men det går inte riktigt.
Men fan vad härligt med ett sånt självförtroende då.
Ja, men det måste, tror man inte på sig själv, så det är ingen annan som tror på en, så är det. Men det är klart att man har lärt sig att hantera hästen på ett helt annat sätt och bevara farten och kraften i den. Det är det som gör oss, och kanske förbereda dem också inför ett lopp. Det är det också som är viktigt, de här 5 minuter innan tävlar, alltså från deflängen, provstart och tills det start. Det är också väldigt viktigt att kunna planera och få till det bästa av hästen.
Men är det individuellt beroende på vilken häst du har, eller har du samma rutiner varje gång?
Nej, det är från häst till häst. Vissa hästar kanske behöver mer, ja, kanske bara vara lugna så att de andas och man har dem förberedda på det viset. Och vissa kanske man måste vakna till lite för att kunna få iväg dem.
Vad menar du? Att i början av karriären så hade du samma mönster?
Ja, då var det lite, nej, då var det lite sådär att det var samma sak. Man kom ut där och de tog lite, då var det bara att dra iväg. Ja. Sen när starten gick så var det bara att tuta och köra, och man trodde att de kunde gå vilket spår som helst och springa hur fort som helst, hur länge som helst. Och det är inte många hästar som kan det. Alltså det lär man sig också med åren, att det, när man kör en riktigt bra häst, då förstår man ju vad en riktigt bra häst. Innan man har kört den hästen så tror man ju att en vanlig häst kanske är en bra häst. Men när du får chansen att köra en riktigt bra häst, då förstår du hur de ska kännas.
Kan du ge ett exempel på när du kände så första gången?
Ja, alltså en riktigt bra häst kanske. Det första jag körde kanske var 30 kronors.
Okej.
Okay. Just det.
Det var ändå rätt långt in på din karriär.
Ja, alltså jag fick ju köra många fina hästar, men alltså det är inte många som är riktigt, riktigt bra. Alltså då kan du räkna på fingrarna nästan som du har kört som är riktigt bra.
Jag tycker du är inne på en spännande linje där som vi inte har hört så ofta ändå, David, i den här podden när vi har haft våra gäster. Man kan prata om bra kuskar och hit och dit, men det finns ju även, liksom, det är inte bara i själva loppet utan även förberedelserna inför. Ja, men kanske till och med värmning i det fall ni värmer hästarna de här minuterna precis innan loppet också. Vad skulle du säga, vad är det som gör att man är på den här högsta nivån? Vad krävs för att man ska vara där och också ligga kvar där?
Ja, alltså det är väl att man ska få chansen utvecklas, att man ska lära sig av sina misstag. Kanske alla gör misstag, det är fullt mänskligt, men man ska ta lärdom om dem och veta av dem. Alltså om man bara skakar av sig efter en tävlingsdag och tycker att man inte gjorde några fel, då lär man sig inte någonting av det. Man ska ju själv ransona sig själv och få små saker som gör att det blir succé istället för fiasko.
Jag måste fråga lite grann om din karriär. Du är född 87 och ännu väldigt ung inom travet för att vara aktiv. 2017 hade du ett otroligt år. Du körde in 28 miljoner. Du vann VM-loppet, Kungapokalen, Sprintermästaren, blev årets kusk. Och du lyckades slå dig in med det här toppgänget som kusk, liksom bland de mest etablerade. Sen för att dra dig tillbaka lite grann, du trappar ner och kanske har satsat mer på att vara tränare. Kan du berätta lite grann om 2017 och där när du började köra lite mindre?
Ja, men det året var ju helt fantastiskt. Då fick jag chansen att köra ett par av de här riktigt bra hästarna, om man säger att Twisterby, Diamanten körde ju också både i Kungapokalen och Sprintermästaren. Så att det är ju lätt när du är inne i den bubblan att det rullar på, att du får bra hästar att köra och allting stämmer just i den stunden, att du får en bra flow i ditt körande. Men samtidigt, det tar också på en att du måste nästan köra varje dag överallt för att kunna vara en bra kusk och leva på det. Det krävs ju oerhört mycket. Och sen samtidigt, så om du ska ha en egen rörelse och träna hästar, så måste du fokusera på dina kunder och dina hästar mycket mer på det viset ju, för att kunna få den att utvecklas och bli bättre. Så att det har varit lite av den anledningen att ha haft lite större stall hemma och tycker det är roligare och förbereda på det viset, och kanske lite roligare att köra sina egna hästar på det viset. Sen samtidigt är det väldigt kul att köra en riktigt bra häst. Det är hur kul som helst, men att köra i Kalmar en fredagkväll och köra fyra hästar som inte tränar själv, som inte är förberedda för att tävla på den nivån, det är inte så kul.
Men du menar alltså att du prioriterade den egna rörelsen framför att köra åt andra och kanske vinna stora lopp åt andra tränare?
Ja, alltså samtidigt så är det som jag sa, att det tog väldigt hårt på en. Alltså det är kropp och allting ska hänga med. Alltså du ska sitta i bilen varje dag, 3 timmar fram och tillbaka överallt. Och du ska upp på morgonen och du ska vara förberedd, kunna träna dina hästar. Och sen ska du vara laddad igen för att köra lopp på kvällen. Så att det tog väldigt hårt, alltså rent fysiskt också.
Så att du känner att du är på en bättre plats nu helt enkelt. Du har ju kört 427 lopp och det är den 19 november, och då körde du 1200 lopp hela året.
Ja, alltså jag tror att det kommer att bli den nivån, om man säger 500-600 lopp om året som man kommer att ligga på. Jag tror att det är många, många tävlingsdagar du kan stå över. Och att må mycket bättre helt enkelt.
Men rörelsen då, du ligger på 61 hästar på din träningslista just nu. Är det ett antal som du är nöjd med, eller känner att du vill utöka det?
Just för tillfället så är det väl en rätt så bra nivå tycker jag. Men det är klart att om något år så kanske man vill ha ett ännu större stall. Det vet man inte, det beror lite på hur det fungerar och sånt. Men för dagen så tycker jag att det är en nivå som du behöver ligga på om du ska kunna ha ett bra stall.
Var håller du till för dagen?
Jag har en gård som heter Lottentorp som ligger utanför Sjöbo. Ja. Så det är ner mot sista hållet då. Och det är också någonting du vill utveckla gården ju. Alltså för att bli bättre tränare måste du ha bättre banor. Du måste ha, utveckla allting. Mm. För att bli bättre som möjligt ju. Så att, det tar mycket tid.
Men Lottentorp, äger du den själv?
Ja.
Okej, okay, och hur många hästar har du plats för där?
Ja, den har jag plats till ja, drygt lite mer än 60 hästar.
Okej, okay, okej, okay, intressant. Du, jag tänkte på en annan sak. Cockstyle, hur var det där egentligen? Du fick in honom i träning, men det var en italiensk tränare som stod på honom, visst?
Ja, precis. Han stod som tränare på den. Men han var här och ja, var med i vår vardagliga rutiner ju.
Ja.
Det var ju en fantastisk häst och han gick ju kanonlopp gång på gång här i Sverige. Så att det var ju en viktig häst att ha och köra och synas i de loppen.
Ja. Ungefär när kom han till dig?
Han kom på vårkanten som, vad kan det vara, till april?
Ja, okej. Okay. Ja, då började du starta ganska tätt inpå att du fick honom. Det var väl något lopp där på Valla inför Elitloppet och så där på Åby. Sen var det Elitloppet. En sjuårig hingst, var han så bra som du trodde eller när visade sig att han var bättre än vad du trodde? För han måste ju ha överraskat även på dig.
Ja, han blev ju betydligt mycket bättre än man kunde strömma och tro när han kom. Ju. Han startade första gången i Stockholm.
Ja, när han bröt ut där i sista sväng va?
Ja, precis. Ja. Han hoppade nästan jämfota runt om där. Att han var tvåa med nöd och näppe ju att han hoppade i trav igen ju. När han felade i sista sväng. Så att, sen, det var ju små saker man kunde förbättra och utveckla. Och han blev ju mycket, mycket bättre varje start tycker jag. Så att han höll ju en nivå som en riktigt bra häst höll ju.
Ja, det kan man lugnt säga. Och så gick han då 1.09,4 från dödens i Elitloppsförsöket. Sen var ju tvåa i finalen. Men så fick du segern i efterhand. Och det kom väl inte riktigt plötsligt utan det var väl en process som pågick. Där du kanske kom närmare och närmare Elitloppssegern för varje dag som gick därefter. Kan du berätta hur det kändes?
Det är klart att det är väldigt tråkigt för svensk travsport att ha på det viset där. Men på passion är det så mycket andra som har snackat om det så det behöver vi inte gå in på det. Men vi var tvåa, hästen gick ett fantastiskt lopp. Det blev lite annorlunda kört i finalen än man kanske hade vågat hoppas och tro på innan.
Mm.
Så att vi blev lite missgynnade av att vi inte kunde kanske utnyttja hans ja, styrka, löpärlighet i finalen som han hade kunnat göra i försöket. För jag tror att hade vi kunnat köra ett likadant lopp i finalen så tror jag faktiskt vi hade varit först i mål i Elitloppet. Nu blev det ju lite annorlunda kört. Och den här franska hästen där, Simon, han gick ut lite hela tiden på mig så fångade hjulet. Så jag fick ju hela tiden börja om. Så jag fick aldrig någon riktigt bra tryck igen under vägen. Jag fick hela tiden stanna upp och komma igång. Och jag tror det också gjorde lite att inte han kunde vara först i mål.
Men när du säger att han kunde inte vara lika bra i försöket som i finalen, vad berodde det på?
Han hade kört. Ah, okay. Han hade kört loppet, alltså, att det blev långsamt i inledning och vi satt lite längre ner i andra spår. Vi fick attackera tredje spår.
Mm.
Vi blev störd lite hela tiden från 700 meter kvar till 150 kvar.
Jag fattar.
Så att de sakerna gjorde ju att jag aldrig riktigt fick utnyttja hans styrkor.
Du är ju inskriven nu i historieböckerna för jag vet att du har vunnit Elitloppet, Kristoffer. Vad har du för tankar och känslor kring det?
Jo, men det är ett sånt lopp som du drömmer om att vinna när du börjar hålla på med den här sporten och börja köra. Så är det de loppen du sneglar på och du tittar på de kuskar, tränare, hästar som vinner de loppen och drömmer bara om att en dag få kunna vara med i den ligan. Så att även nu om man var tvåa i mål så är det ändå att man har ju vunnit på de här grejerna att man står som segrare i det. Så att det är någonting när du kommer ta med dig om 50 år.
Ja,
att du har gjort det.
Men du har ju inte fått uppleva publikens jubel. Ja, dels gick det inte det för att det var ett corona-år så redan där var man ju chanslös på det. Men sen så var det ju tvåa i mål och fick inte den upplevelsen heller. Men det kanske var en grej som ja, precis som när du fick reda på det att det växte fram hos dig i den närmaste tiden efter Elitloppet.
Ja, så är det, att det inte är så som du hade drömt och förväntat dig att du skulle vinna ett Elitlopp. Men nu är det kanske det man kommer ihåg, att man är den som har vunnit Elitloppet som tvåa i mål inför tomma läktar.
Så, ja, fattar.
Men är det någon gång kanske man ska ha segern i efterskott, som det har blivit av den här tråkiga processen, så kanske det var i år då.
Ja.
Då får du ta det framför publiken någon annat år. Du, jag kollar till träningslistan lite här.
Vänta lite, Patrik. Jag vill bara fråga en sak till om Cockstyle. Vad hände sen efter Elitloppet? Han var ju tvåa i ett lopp i Finland. Han var väldigt bra. Men sen flyttades hästen lite oväntat. Kan du berätta lite grann om vad som hände när han flyttades och varför?
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hela anledningen till det. Men jag tror att det var så. Han var ju tvåa i Finland.
Moni Viking. Eller nej, förresten, Vitruvio var det.
Och han, Vitruvio hade kört innanför någon pinne tydligen där i Finland. Och ägaren där var irriterad att inte man la in någon protest mot det. Och sen tror jag att inte han gillade heller ägaren som äger den där Vitruvio. Så att jag tror att det var det, att det blev lite för mycket. Att man inte hade gjort någonting, att protesterat mot det. För det är ju... I de länderna så är det de reglerna som gäller, att man inte får köra innanför pinnarna eller på pinnarna.
Mm.
Det har vi inte i Sverige, Danmark, Norge, Finland. Har man inte det, att man blir diskad för det.
Nej, det såg vi i lördags.
Mm.
Ja, precis. Att det, men det var, jag tror det låg nog lite bakom det. Det tror jag.
Men sen när han flyttades, för känslan är att han inte har gått lika bra i Italien sen han flyttades från dig.
Ja, han var väl något lopp där direkt nu när han kom ner efter en månad. Då. Sen var han bestruken till lotterien.
Ja, okej.
Okay. Så det vet jag faktiskt inte alls. Men det är fantastiskt, så han kommer säkert inte tillbaka.
Men det måste vara ett snopet och bli av en häst som var så otroligt bra för dig.
Det är klart, det var det som jag sa, att en sån häst behövs ju att köra och vara med om loppen och synas.
Mm.
För det är ändå det är de loppen som man syns, och det där man kan göra bra, ja, både ekonomisk och kanske reklam.
Mm. Du, vänta, innan du kom med Patricks fråga här, vad tyckte du om icke-diskningen från i lördags?
Nej, jag tycker väl att det kanske var lite väl att ta i, var han. Den var mer utanför banan än innanför.
Så att, vi har spekulerat i det där här, precis som alla andra som är travintresserade, som vill travsporten väl, och det spelare har tänkt till efter den här jätteomsättningen som var i lördags också, för det kom ju verkligen på tapeten. Hur skulle man kunna göra ett system, Kristoffer? Ett sidospår, men ack så viktigt. Jag var inne på det innan vi ringde upp det här. Skulle man inte kunna ha typ, för att göra det enkelt för kuskar och även för domare, att det är x antal pinnar som du får vara utanför. Sen måste du hålla det innanför, annars blir man diskad, eller att man kollar på någon form av nedflyttningsplacering eller någonting. Vad känner du kring det spontant?
Ja, men jag tycker väl att jag har inga bekymmer, och att man skulle ha regler för det. Att det skulle vara att man kunde bli diskad för det. Att man ska ha samma som i de andra länderna, som Frankrike, Holland, och att man inte får, USA också för den delen, att man inte får köra på dem ens ju. Att man blir diskad. Men problemet i Sverige är att om du kör innanför dem så får du böter för det. Om du kör för långt från sargen så får du böter för det också. Ju.
Precis. Så är det väl inte i de andra länderna väl?
Nej, då, där sitter de nästan ett halvt spår, ett spår ut ju, för att inte vara i närheten av att det kör på någon pinne.
Mm.
Och det kanske är en grej att man ska kanske göra en regel att man inte får köra innanför och köra på dem. Men samtidigt då måste man kunna få köra ett halvt spår ut ju, att inte få böter för det.
Mm.
För det får man i Sverige om man gör det. Så att det är lite både och ju. Där,
ja, de får kolla på det där, den där skrivelsen, den där regeln helt enkelt. Så är det. Du, när jag kommer in på träningslistan här, Kristoffer, så har du ju 61 hästar just nu på din träningslista. Helt gäng ettåringar, ett gäng tvååringar också. Hur ser du på mixen?
Ja, men det har blivit en lite mer satsning sista året, ett och ett halvt, på unga hästar ju.
Ja.
Så att vi har rätt så mycket ettåringar i år ju, och det har ju varit ett par riktigt fina, ja, hästar som inte har fått chansen innan att kunna få i sista allju. Så att det ser mycket spännande ut på det viset.
Jag tror att du har fått in en rätt fin häst, en liten personlig favorit till mig.
La Plus Bell där, fyraåriga stoet. Hon har inte startat för dig än, va?
Nej, den fick jag där efter British Crown semifinalen. Och det är ju en riktigt fin häst. Jag har sett den när hon tävlar hos Björn Röckling också. Att det är en väldigt bra häst, helt klart. Så att det är också spännande att få sådana hästar.
Men du ser du på startmaterialet som du har. David har ju en av favoriterna, en av sina favoriter också i ditt stall. Du vet inte vad jag tänker på, vad David.
Nej, jag hade en helt annan fråga i huvudet.
Ingo?
Ja, Ingo såklart.
Vad är status där?
Ja, men det verkar bra. Han ska starta kväll i Göteborg, Ingo. Så att han inkvallar till V75-finalen den 28 i Stockholm. Okay.
Var du besviken på de senaste att han inte vann mot Farland och Am?
Ja, jag var lite väl. Just då blev jag kanske mer paff. För jag tyckte jag hade bra att köra med 700 kvar. Och sen 500 kvar så tittade jag, så kände jag mig redan slagen. Alltså av den Farland och Am. Så att, sen fortsatte han ändå springa. Så att jag tror nog att den var nu alldeles för bra, helt enkelt. Det är just den dagen för honom. Samtidigt så Ingo kanske inte kanske bara 100% med tanke på att han hade startat vecka. Att det var det som kanske turnerade lite. Men jag tror jag är mer förvånad än missnöjd.
Fattar. Du sa tidigare att du kan köpa hästar som du inte kunnat köpa tidigare. Vad är det för satsning och vem ligger bakom den?
Ja, men jag har rätt så bra hästägare. Jag har inte en, inte två, jag kanske har 5-6 som verkligen satsar och tror på mig. Och det är ju väldigt tacksamt att det är många som gör det och inte bara någon, så att man kan bli av med den helt enkelt. Så att utspridningen på stallet är väldigt bra.
Men är det nytt för år eller sista året att du har den här gruppen av hästägare som satsar extra, eller har du varit med tidigare?
Ja, ett par stycken har ju varit med nästan hela tiden. Kanske fått en lite mer nytänning nu.
Ja.
Sen har det kommit någon ny såklart, som han som äger Le Plus Bella Sleiman.
Ja.
Han är ju ny från i fjol, så att det är ju tacksamt att få sådana förtroende för sådana killar.
Ja, det var kul. David, vi hinner väl få ut podden innan det är dags att ingå. Han startar ju på Dagens Dubbel ikväll. Vi hinner väl få ut den innan.
Ja, det är tveksamt om vi gör det, men du kan ju säga innan vad du tror.
Det låter inte som att det är den viktigaste uppgiften med tanke på vad som väntar.
Nej, det var mer att han skulle få ett lopp i koppen inför nästa vecka där, så att, men han ser fin ut, för att säga. Jag tror att han kommer göra ett bra lopp även idag, men han möter Vikens High Yield som kanske blir lite för tufft att slå.
Du, på tal om Vikens High Yield, du har ju fått Robert Berg som svärfar. Hur påverkar det dig i yrkeslivet?
Ja, ingenting tycker jag, inte på det viset, kanske inte när vi tävlar. Det är klart att vi kanske har nytta av att man har Isabella kan fråga han om vi tycker har någonting som vi står och stampar med. Han har ju en helt annan erfarenhet och kunnande på det viset ju, som har varit med så länge. Så att, kanske nyttigt att lära sig nya saker, men sen när man tävlar och sånt så är det saksamma. Så att, det är inga konstigheter där. Vi har varsin rörelse vi tävlar för våra.
Ja. Har du frågat honom om du får köra Hail Mary i lopp någon gång?
Nej.
Det är bara att kasta ur dig Kristoffer vid middagsbordet. Det är ingen konstighet.
Jag tror svaret är givet.
Ja. Vi ska prata lite lördag. V75 Jägersro och hemmaplan. På tal om hemmaplan, är det givet att du ska hålla till där nere som travtränare, eller kan du tänka dig flytta någon annanstans?
Inte i Sverige, det kommer jag inte göra. Och så om jag ska bara bo i Sverige så kommer det aldrig bli något annat än här nere, det tror jag inte.
Jag har märkt en sak. Det körs ju 12 lopp på Jägersro på lördag och du är bara uppsatt som kusk i 3 av loppen. Apropå det vi pratade om tidigare, med att man kanske har valt tränarrörelsen för att köra åt andra. Hur känns det?
Det blev ju det med tanke på att du väljer bort rätt så mycket av loppen, och det är klart att jag hade också blivit irriterad om jag var tränare och satt upp en kusk och den trycker nej gång på gång. Då får man hitta en annan väg ju, och då hittar de sina kuskar och de trivs med det och då får de fortsätta ju. Så att det blir mer att jag kör mina hästar och kör de gångerna jag är på trav, och om inte de andra kanske kan de kuskarna, tränarna. Så att det blir inte så mycket sådär. Och just den här har vi haft en liten liten svacka kanske istället tycker jag, när de har varit lite sjuka sista veckorna, och då hade det ju bara en som startar nu till helgen, och då blir det ju automatiskt så att det blir lite att köra.
Ska vi gå in på den direkta som kommer från det egna stället, som dessutom blir hårt betrodd på V75 i den första avdelningen, Rackham? Vad säger du om formen just nu och utvecklingen som han har haft?
Nej, men det verkar bra. Han har verkligen tagit fina kliv mellan starterna här sista månaderna. Det har alltid känts som en väldigt bra höst redan sen när man körde han första gången, så har man känt att det är en bra höst. Sen har han haft en väldigt stor kropp, lite omogen, och tagit tid för att kanske tajta upp den lite. Och nu har kommit nu, man kanske trodde att det skulle komma lite tidigare, kanske redan i våras, den kicken som man har fått nu. Men ja, vi får vara glada att den kom nu och hoppas att det fortsätter på det viset.
Var det sämsta, förlåt David, var det sämsta tänkbara utgångsläge det här?
Nej, jag tror inte att det på det viset. Det är ändå ett framspår, tycker jag, så att det är tacksamt på det viset, tror jag, att han är ovan våldstart. Han startar så mycket i det, men samtidigt
Ja, jag tänkte att du säger att han är lite stor och sådär.
Ja, men väldigt stabil och en schysst häst på det viset, så att han gör sitt bästa och hjälper till. Jag tror att jag tar hellre 4 än jag tar 8-9 kanske ändå, ja. För att han... så att han kan komma iväg lite självmant, om man säger, och ingen framför. Och sen kanske man kan lägga upp det lite som man vill efter en bit, hur det ser ut då.
Jag tänkte fråga dig, hur ser du på uppgiften?
Ja, men det är V75, alltså det är bra hästar i den klassen. Oftast har de varit i den klassen rätt så länge och stampat ju, för att det är väldigt tufft att tjäna de pengarna och gå upp i silverregionen. Så han möter ju hästar som har en helt annan hårdhet av V75. Men samtidigt så har han ju tävlat kanske mot, ja, de sista gångerna har han kanske tävlat mot i alla fall 3 av de absolut bästa 4 vi har kanske i Europa. Och han har inte gjort bort sig mot dem. Och ändå gått kanske tuffare lopp ju. Så att han är rätt så tuff av sig själv, och han skakar av sig också det mesta, om att man kan köra tuffa lopp och ändå komma ut 14 dagar senare, och även om man har form kan man köra lika tufft igen. Så.
Jag måste fråga det, för att han har varit grym de 2 senaste starterna. Dels semin till British Crown på Solvalla, där du kör fram utvändigt om power. Då lämnade ni 2 hästar som Fort Knox och By the Book med 10-15 meter, och även senast då själva finalen i British Crown, då hamnade han ju hopplöst på det längst ner, men jag hade väl typ så här 08,5 sista 700 meterna i spåren. Det var det ju Hail Mary som vann, så det är svårt att ta så mycket på det övriga. Men är du lite orolig att du har toppat formen lite för tidigt för de loppen, att det ska ebba nu, eller hur ser du på det?
Nej, den känslan har jag inte. Och samtidigt så tycker jag, som jag sa, var inne på lite, att jag tycker att han har kommit så bra av sig själv i kroppen sista månaderna, så att jag har aldrig riktigt tryckt på dem för att få han i riktigt toppform. Just i de loppen, så att det är jag inte orolig för att man ska få en tapp på det. Samtidigt så tävlar ju rätt så hårt och är tuffa gäng, så klart att det tar på dem så, men han har gått jobb här i veckan och varit lika fin som innan, så att ingenting tyder på att det ska vara någonting sådär.
Är det några ändringar på honom?
Nej, han kommer tävla som han brukar där, barfota och Kenzie Beck.
Jag tänkte på det just med voltstartsmomentet, för jag kollade om hans voltstartslopp hittills i karriären. Det är 5 stycken. Han galopperade i första starten i volten från spår 4. Var som 3-åring på Kalmar förra året. Sen har han gått som ett lås i övriga och är lite åt det snabba hållet faktiskt. Hur tänker du på själva voltningen?
Ja, det som jag var inne på, jag tycker han är en bussig häst, han hjälper till om man kan. I debuten kommer jag faktiskt inte ihåg varför han felade. Jag tror inte att det var...
Det var inte direkt, utan det var efter typ 40-50 meter.
Jag tror att han fick grus. Var det inte någon som kom förbi han för springstid?
Så kan det vara.
Jag tror faktiskt att det var det anledningen där. Men jag tror att han kommer att kliva iväg från det spåret. Jag tror däremot inte det blir någon snabb start, inte mot dem motståndet, om man säger det. Men jag tror ändå att han kommer iväg så att man kan köra och hitta bra position.
Ja.
Han tål också att gå den tunga vägen, så att jag inte så orolig på det viset.
Är det bra chans som du ser det?
Ja, om allting stämmer så fungerar så borde han ha bra chans.
För jag tänkte det, för Exarovici har ju 6 och den är viktig att hålla ut. Den är ju stabil i volten men lite bökig och är inte så lätt att få en bra start. Men medan Rackham då kanske är lite åt det snabba hållet men har ett svårare spår. Men jag tror du får ta över från övriga. Men om du skulle missa spets, känner du att du kan vinna från andra positioner?
Jag tror jag kan vinna från andra positioner. Ja.
Ja. Mm. Ja, toppen.
Du, innan vi avrundar det här, Kristoffer, har du någon koll på Made in Sweden och Jumeira Boko som du också kör på V75?
Made in Sweden körde jag i Kalmar i fredags och hon galopperar bort en framskjuten placering i sista sväng. Hon är kanske lite vassare nog för att vara med där framme, så att spår baks, vet du, 20 meter efter med ett rätt så bra hästar får man nu ligga lite lågt med henne, va? Mm. Och Jumeira Boko är ju en bra häst i samma där. Han har också fått ett tråkigt utgångsläge. Så att det är nu Rackham som gäller.
Jätteroligt att få ringa upp till Kristoffer och prata med dig.
Ja, det kan jag.
Lycka till på Åby ikväll och framförallt och lycka till på lördag på Jägers. Så håller vi connection.
Gör vi.
Toppen, tack. Ha det bra.
Tack, tack. Hej.
Kristoffer Eriksson där, som du har fått följa precis som jag. Vad säger du om utvecklingen, David?
Ja, men den är ju såklart otroligt imponerande att man utan travbakgrund kan bli årskusk inom, vad blir det?
Ja, du trycker på det där med bakgrunden, ja.
Ja, 10 år från att han börjar, lite mer, 15 år från att han börjar som aktiv. Det är ju helt otroligt, 15 år. Det är ju jätteimponerande. Och att han sen trappar ner lite på det, är också liksom, det är också lite annorlunda och lite oväntat. Och att han bara kör 3 hästar när V75 avgörs på hemmabanan på Jägersro, det är ju... Det är som ett snack om att få betala det priset direkt. Alltså, ja. det känns ju väldigt lågt när det kommer kuskar från hela landet som kör varje lopp. Så att, ja, det var intressant.
Strax till Rackham. Dina tankar kring den hästen till exempel och även övriga V75-lopp och dina idéer till Jägersro nu på lördag. Först en kort reflektion ifrån gårdagens V86-tävlingar eller onsdagen överlag. Är det någonting du reflekterade över?
Det var ju någonting som inte gällde tävlingarna, men jag bara konstaterade och jag undrar vad syftet är. Det är ju att man har ju kört sportsnack i JTG Live rätt länge nu egentligen. Och jag tycker att det är väldigt dåligt tajmat, det sportsnacket ibland. Det stör. Samtidigt så förstår jag att man vill ha sportsnacket och berätta vad som pågår och då att det ska hänvisa till de fasta oddsen. Jag tycker att jag förstår också för att det visas i liven, men jag tycker att det kan paketeras mycket bättre och på bättre ställen. Däremot så har jag ingen förståelse för att man i V86 direkt igår då började säga och imorgon klockan 7 är det Brynäs Växjö och sen ser ni där. Då menar jag på att jo, men klockan 7 imorgon är det ju V64 om det är Åby eller vilken bana det är. Det är visst ändå 7:30, så det krockar ju. Jag tycker ju inte vi i travet ska puffa för andra sporter när vi själv kör på det sättet. Låter vara att man vet att man ska spela på ATG, att det ska vara en fördel, men jag är inte helt förtjust i den grejen. Jag hoppas att det är då att hockeysändningarna säger att det är trav 7:30 från Åby i gengäld som ett utbyte. Annars blir det mycket märkligt om vi ska puffa för massa hockeysändningar när vi själva kör vår idrott. Det tycker jag blir märkligt. Så det ska bli spännande att se hur det här utvecklas och vad tanken är med att vi bara nämner helt random att imorgon är det Brynäs Växjö klockan 7.
Någonting vad gäller sporten då från Solvalla och V86?
Nej, inget konkret sådär. Jag tyckte det var rätt... Det var, jo, V86-8 var ett häftigt lopp på Valla. Det var rivigt kört och där tyckte jag det var kul att Örjan, eller att Erik och Björn körde lite mot varandra. Nog för att de gjort det tidigare, men det är alltid uppfriskande när våra bästa aktiva inte är så slipade som de ofta är. Jag tyckte det var uppfriskande och kul.
Apropå gårdagen och sista avdelningen också. Återigen ett tomma förvandlingsnummer av Daniel Rydén av hästar som har varit hos Jevgeni Ivanov. Det måste man väl ändå säga.
Ja, nej men verkligen. Han kan ju åka och köpa alla tomma hästar och ta in dem i egen träning och låta dem klättra i de klasserna. Det verkar som en rätt okej affärsidé. Så är nuvarande Toma ägare och tränare, men det har ju visat sig vara ett rätt okej koncept. Jack på Toma, läppstiftet då, Lipstick Toma och nu Magnificent Toma.
Ja, verkligen.
Och det är inte så att de är lite förbättrade, de är alltså förbättrade med så 50 meter.
Ja.
Det säger mycket och mycket. Men imponerande såklart av Daniel Redén och väldigt skickligt.
Ja, det är väl där man landar. Ja. Det är väl ändå där man landar. V75 nu på lördag då. Vad säger du om Rackham? Vad tror du?
Jag tror Rackham vinner Växjö som ett. Jag har ju skrivit Expressen i veckan nu, vilket gör att jag är bättre på att läsa tidigt än vad jag brukar vara. Nej, Rackham, jag tror han fixar fjärdspår som Kristoffer sa. Exadovic är inte osäker i volten, men lite bökig att vända med sådär. Tror han är svårt att tajma med. Det gäller för Kristoffer att Jorma inte prickar. Jag tror alla andra släpper till Rackham. Eventuellt att Rock My Dreams kanske inte släpper, men den tror jag inte tar sig förbi. Men nej, och Rackham kan vinna från andra positioner. Tycker han är så pass bra för dagen. Så att,
ja, han låter ju confident, Kristoffer.
Ja, han lät confident. Det var det jag ville höra. Det där loppet är lite ihåligt. Typ Rackham, Exadovic, Nero Maximus. Jag tror man kommer långt på den trion. Men det känns ju lite osexigt.
Du ville flytta till tredje avdelningen sen.
Ja, exakt. Jag hoppar över lite avdelningen här, för det där är intressanta grejer. Där är ju den Ovation LA, eller LA, klar favorit i V73.
Jättestor favorit, ja.
Fattar ingenting. Kolla insatserna på slutet. Näst senast Sverigedebuten fick lopp i draget bakom en het häst. Kunde sitta kvar på innerspår och bara gå ut och runda den. Visst vann på 12,5-1600, men det loppet gör ju alla i det här fältet om i princip. Och senast var hon ju slagen efter 16 på varvet. 400 kvar. Fick lite ny energi när han drog först drog han huvan och sen drog norsken i svängen i Ingves, så då tände hon till och visst hon rann undan, men det var inget imponerande sätt alls.
Nej.
Det här loppet är ganska svagt bakom, men jag kommer att spela på skräll här, hoppas att det kan hända någonting.
Hur lirar man i svensk uppföljningslöpning då?
Man betalar mest för 5 Ain't Misbehaven. Jag blev väldigt imponerad av den hästen i försöket. Fick visserligen ett lätt lopp, men vilken travar där är som hon ser ut över mål. Jag tror hon går framåt rejält med loppet och med någon form av kraft, tror hon har toppchans. Good Vibes är ju en trevlig häst sådär. Men
ja, men den gillar man väl?
Ja, man gillar Good Vibes för att hon är startsnabb, travsäker och lättplacerad. Du kommer väldigt långt på det på 2 gånger. Men jag tror inte det är någon blivande stjärna, utan jag tror att hon mest är tidig, om jag ska vara ärlig. Det kanske är lite taskig, men det är min känsla. Hon kanske ska vara favorit på att hon är travsäker, startsnabb och ett bra spår. Men nej, jag tror att vi såg ju Melby Jinx plockade ner henne för ett par starter sen. Då fick hon visserligen 10 första 5. Men Melby Jinx fick också ett tufft lopp den dagen. Så jag tror det blir strul för Good Vibes här. 5 är inte missbehaven i första häst.
Ja. Kan vi inte vidra också V75 avdelning 6 gulddivisionen. Vad säger du om Elian Webb som kommer bli, ja, kommer väl randa runt 65-70% kan man tänka.
Ja, omgångens största. Det är klart att jag vet att han är stark i ledningen. Har bra statistik därifrån. Men också visar sig vara lite känslig för tryck. Bland annat då när Cockstyle plockar ner honom väldigt enkelt i elitloppsförsöket. Nu ska jag väl vara tydlig med att säga att det är ingen Cockstyle med i det här gänget. Det är en ganska blek gulddivision.
Ska vi inte vara ganska tydliga med att det är väldigt blekt bakom?
Ja, det är det. Men det finns en intressant aspekt. Det är Reyes Face. Han är bäst när man får bomba på med honom i jämnt hårt tempo. Det är hemmaplan där han har gått bäst och har vunnit 5 lopp av 12 möjliga. Hästen gick 10-8 sista 1900 på Valla i SDL Open efter den där galoppen inledningsvis. Jag tror att man håller tempot uppe på Elian Webb. Och sen så
jag tror det också. Alltså det finns väl inte ens i leken att Adrian Colgini ska tillåta Elian Webb komma och köra 15 på varvet.
Jag tror också att, nu tar jag orden, nu gissar jag, men jag tror att Adrian tycker att Elian Webb är en häst som inte ska få bestämma exakt så. För att han har packat ihop någon gång när man har tryckt på dem, typ Elitloppsförsöket eller Oslo Grand Prix, där han visserligen fick jättetuff press, men ändå. Jag tror det blir tufft för Elian Webb, och då kan du öppna upp på de andra. Plus att vi ska inte glömma bort att Diamanten är grymt startsnabb en bit ut i banan, och Elian Webb har blivit överflygad från de innersta spåren tidigare. Så att, jag har ingen feeling för att han bara ska rinna undan och vinna. Visst, gör han det, då får han göra det, men då får V7 med 3 lax och så får vi vända blad och hoppas på nästa vecka igen, utan jag kommer chansa och gardera på lite grann där.
Ja.
Så att, ja.
Bra.
Men vill man spela på så är det Spel- och lekkontoret som gäller. Där har vi andelarna och så vidare och så vidare.
Ja, och Twitch klockan 13:00 på lördag. Det vet ni vid det här laget givetvis. Har du något annat på hjärtat?
Nej, det tror jag inte, va?
Nej, då rundar vi med veckans hiss och diss. Jag ska hissa den här veckan, David. Den kanske kommer lite från sidan, men ändå någonting som jag satt och
reflekterade och noterade när jag satt och kommenterade V75-loppen på Romme förra lördagen. Det gäller V75:s femte avdelning. Vad var spekulationerna framförallt inför det loppet tycker du? 1640 meter i silverdivisionen och de där innersta spåren 1-5.
Ja, jag tror, jag vet vad du vill komma här faktiskt. Det var ju spetskörningen som kändes, det var ju flera startsnabb, bland annat Hosanna Boko som hade 2, var alltså Ebony Boko hade 4 och de två stallkamraterna.
Ja, den hade 3 till och med.
3, förlåt. Och man trodde ju att någon av dem skulle sitta i spets eftersom ingen tar en längd på Ebony Boko. Och då förutsätter man att ja, men då är det väl stallkamraterna man vill släppa till i första hand. Men så blev det inte.
Och inte var det speciellt heller så att det var någon som uppmärksammade, tycker jag, att det var uppfriskande ifrån Per Lennartssons sida att trycka iväg Ebony Boko, att ta sig förbi Hosanna Boko som man vet löper bäst i spets, stallkamraten och allt det där, och sedan så blev det släppt till Final Dream innan det var klart. Och då satt Hosanna Boko där hon satt. Per Lennartsson fick ju lite skit, läste jag. Ifrån ganska så många travspelare när han körde åt Redén. Kan du uppdatera det läget?
Ja, det var ju det här STL Open där förut Rash Face. Då gick 10-8 efter galopp i 1900 meter. Men varvet kvar där, då sitter ju Per Lennartsson i spelet med Missile Hill. Det har gått väldigt fort första fem, tror jag 0-7 eller någonting. Och höga 10 på varvet och Double Exposure ställer en fråga. Och han släpper då för att få luckan på upploppet och spela förbi och vinna. Många menar då på att Lennartsson inte hade släppt in någon annan. Nu blev det rätt för Lennartsson, så det är svårt att ta upp det aktuella fallet som fel. Det man kan ifrågasätta den gången det är att Johan kanske inte ställer frågan om det inte är stallkamraten i spets.
Ja, men det var i alla fall, du vet det här gamla klassiska stallkompis-surret.
Ja, jag vill landa i att Lennartsson gjorde helt rätt den gången, det tyckte jag då också. Och det var väldigt uppfriskande som du säger här och nu att han släppte, för att han ville förmodligen släppa till Hosanna Boko för att det var med stallkamrat och bra rygg. Men han släppte till första bästa för att han insåg att han har en häst som inte kan gå spets. Och det blev ju, han gjorde ju helt rätt såklart. Och att han inte höll på att börja gör en rejäl stallkörning av det, som det är lätt hänt att många kan göra i det läget.
Och Hosanna Boko slutade sexa och Ebony Boko blev oplacerad, blev resultatet utav det där innan det var klart. Men det är i alla fall uppfriskande att se två hästar som kör ut samtidigt från stallet och som kör mot varandra inledningsvis där också. Han gjorde ju allt för att komma förbi Hosanna Boko också, den första biten. Ja, det var uppfriskande. Per Lennartsson åker in i min hiss den här veckan. Då får du dissa.
Ja, tycker att det finns en grej som är väldigt tråkig inom travet som måste komma till rätta med snarast. Efter försöket i svensk uppföljningslöpning så gick Svante Båth genom två av sina hästar, Cool Kronos och Matchem. Han kom fram till att de inte var i stridsdugligt skick inför finalerna och sa innan anmälningslistan var kvar, som det var ett kvalificeringslopp, men innan startlistan kom ut att de här två kommer inte starta. Där måste svensk travsport ha någon backup för att slänga in andra hästar som tar de platserna.
Ja, precis, vid anmälningstillfället.
Ja, det är många hästägare som betalat pengar och det är insatslopp och så vidare. De måste två andra hästar få de platserna som var då följaktligen sjua i mål i försöken eller något sånt. Man får ha någon rankinglista eller någonting. Bara fyll loppen. Det har funnits fler exempel på det här hästar. Det var någon i sommar, det var någon E3 som kvalade inte E3 som sket i starta för att det var för lång resa. Eller någonting som fick spår 12. Jag tror att Stonas E3. Då måste man fylla på med hästar underifrån innan startlistan är klar. Jag kommer ihåg Maharadja för ett par år sedan i Kungapokalen. Jag tror han var trea i försöket. Fick spår 6 i finalen. Det har inget med vilket spår han fick med Hult. Man var inte nöjd med honom efter försöket och sa han kommer inte starta i finalen. Då måste man kunna fylla på med hästar underifrån. Samma sak här. 10 hästar till start i uppföljningslöpningen. Det blir lite rumpugget bara som det är. Måste finnas en plan för sådana här lägen framöver. Så att här kräver jag en förbättring av travet generellt.
Ja, att det finns någonting man kan göra även vid starttillfällena där om någon tränare går ut och berättar vi har kvalat in men jag kommer inte att starta.
Nej, precis. Ja. Och det kommer att hända igen.
Ja. Härligt David. Stort tack för den här veckan.
Ja, tack själv Patrik. Vi ser fram emot en ganska bra V75 på lördag på Jägersro. Vi hoppas på utdelning först och främst. Ja, och sen så är det väl det.
Det är det där. Vi hörs allihopa.
Vi hörs.
Bra.
Hej.